Vi ska så förenas i bön. Ja, kära Herre, du har sagt oss att vi ska vara beredda vad du kommer tillbaka, när som helst. Och nu när i denna mörka tid så går våra tankar ännu mer än annars till världens sista tider, då du ska komma tillbaka och döma alla levande. Herre, hjälp oss att vi så finner den rätta tryggheten, den rätta förhoppningen, frälsningen i dig, och hålla den levande och varm hos oss, så att vi kan stå frimodiga den dagen du kommer. Att vi inte förtröstar på någonting hos oss själva, inte glömmer att alltid ta vår tillflykt till dig, hänvisa till dig, och att när våra meriter och våra vittnesbörd slår fel, så att de istället skulle döma oss, att vi då kan modigt vända oss till dig som har gjort allt, som har betalt vår skuld för alla våra synder och som har levt heligt och rättfärdigt och ger oss del i dina rättfärdiga gärningar. Tack Herre för denna nåd och för att vi också ikväll får stanna inför ditt ord som säger oss att det är viktigt med din lära, din undervisning. Att vi inte får ge efter för dem som hotar den och hotar att förföra. Så får vi lämna oss i dina goda händer och var med oss med din helige ande. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har framför oss ett väldigt spännande kapitel. Apostlagärningarna 15. Mötet i Jerusalem, och jag tror inte att vi hinner igenom hela det här avsnittet fram till Paulus andra missionsresa, för det är väldigt, väldigt viktiga, principiellt viktiga saker som finns här ställvis som vi behöver ta tid på oss att behandla ordentligt, men vi får se hur vi kommer framåt. Hur som helst så börjar vi direkt med att läsa några verser från början, Apostlagärningarna 15. Några som hade kommit ner från Judén började lära bröderna att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig, enligt seden från Mose. När det nu uppstod oenighet och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist med dem, beslöt man att dessa två och några andra av dem skulle fara upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem för att överlägga med dem om denna stridsfråga. Några som hade kommit ner från Judén, det var troligen från fariseernas parti, för de nämns senare. När det här mötet äger rum i Jerusalem så står det att det var sådana som hade kommit i tro av fariseerna. Och de hade ju extra svårt att överge sina gamla invanda rutiner, eftersom de ju hade satte så stor vikt vid allt det yttre som man menar att man måste göra. De här brukar man kalla judaister, eller legalister kan man också säga, från lex, lag. Judaisterna så betonar den hävdvunna lagen som judarna hade. Och i synnerhet är det i Galaterbrevet som den här frågan kommer upp väldigt starkt, och där Paulus är oerhört sträng när han tar avstånd från deras krav. Och det här är nu den första verkliga striden med judaisterna som beskrivs här i Apostlagärningarna. Det finns lite olika meningar om den här tidpunkten när det här hände. När de här utsända Paulus, Barnabas och några andra far till Jerusalem till apostlarna och de äldste. Det är hör faktiskt till de besvärligaste exegetiska frågorna, det här hur man löser problematiken mellan en del utsagor hos Paulus i Galaterbrevet, där han berättar om sånt åtminstone som väldigt mycket liknar det här som Lukas beskriver i Apostlagärningarna. Och att försöka få det här inpassat kronologiskt. Vi ska inte börja göra det, för att inte ens de mest lärde kan säga att så här är det. Det finns olika skolor där en menar att det är en viss kronologi och en annan som menar att det är en annan kronologi. Det är två olika meningar, i synnerhet om när det här apostlamötet hände, som vi kan nämna. Och den ena är att den är identisk med den som Paulus beskriver i Galaterbrevet 2. Och den andra meningen är att Galaterbrevet 2 beskriver ett enskilt besök som har ägt rum tidigare. Och att det då skulle kunna vara samma besök som Paulus och Barnabas gjorde med hjälpen enligt Apostlagärningarna 11 i slutet. Eller eventuellt ett annat besök som inte Paulus alls har nämnt. Och det skulle vara lite märkligt naturligtvis. De flesta anser att tidpunkten var åren 49-50 någon gång i de trakterna. Vi ska titta lite på Galaterbrevets andra kapitel som en liten introduktion, så vi får se, utan att gå in i en versanalys av det, men så att vi lite får se den här problematiken. Galaterbrevet 2. Där ska vi konstatera att Paulus börjar först med att säga 14 år senare. Och vi frågar oss naturligtvis, när var detta föregående? 14 år senare, efter vad? Och där finns det två möjligheter. Antingen att han räknar att det var när han blev omvänd, eller att han räknade från vers 18 i första kapitlet, 3 år senare, då han for upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Och om man räknar med den kronologi som vi ungefär la fram här i ett tidigare skede, så då skulle Saulus ha blivit omvänd ungefär 33-34. 14 år efter det skulle bli 47-48. Om man börjar 3 år senare så skulle det gå ungefär till 50. Skulle det vara ungefär 17 år efter omvändelsen. Aningen längre också. Lenski, som jag har tittat ganska noga här, som menar att det här skedde på våren 52. Så pass sent. Nu vet man ju inte exakt det här när Paulus blev omvänd. För det beror ju på när Jesus var verksam. När han dog, uppstod, for upp till himlen och när den första pingsten var. Alltid samma veva. Om det ska vara så att Paulus, att det var år 30, som jag tror att de flesta idag menar, så skulle Saulus möjligen ha kunnat bli omvänd ett par år efter det. Par tre år möjligen. Då skulle det kunna tänkas att det här 14 år senare skulle ha varit redan år 46. Alltså då när de får upp med hjälpen. Men mera sannolikt är det att det här senare. Och då skulle Galaterbrevet 2 vara samma beskrivning som Lukas omtalar här i Apostlagärningarna 15. Men det finns lite detaljer här också i Galaterbrevet 2 som man kan förstå någorlunda, men som inte riktigt stämmer. Titus nämns där. Han nämns inte alls av Lukas i Apostlagärningarna. Paulus säger i vers 2 att han for dit på grund av en uppenbarelse och la fram enskilt för de ansedda. Det evangelium jag predikar bland hedningarna. Det är inte så lätt att få det där apostlamöte, stora möte i Jerusalem, att bli ett enskilt, en enskild träff. Det är nog några av såna här detaljer som forskarna funderar över och försöker lägga pussel med. Men vi går tillbaka till Apostlagärningarna 15 och ska se på texten och inte sen desto mera fundera på det där. Möjligen sen i samtal ifall ni vill så kan vi. Vi kan bara säga det att för oss är det omöjligt att säga exakt när det här var. Det blev oenighet, står det. Och Paulus och Barnabas kom i allvarlig tvist. Vad var det som dessa judaister lärde? Jo, att de inte kunde bli frälsta om de inte lät omskära sig. Det krävde alltså någonting till, utöver det att tro på Jesus. Ibland brukar vi säga, det här är en lära om Jesus plus. Det vill säga Jesus, ja, det ska vara någonting mera. Det är en farlig villfarelse. Jesus alena. I inget annat namn kan vi bli frälsta. Vi ska inte lägga någonting till. Därför måste Paulus och Barnabas här träda upp emot dem. Men det blev så allvarligt att man märkte att det inte kunde avgöras där i Antiochia. Så då bestämde man att Paulus och Barnabas tillsammans med några andra ska fara upp till Jerusalem. Inte för att man menade att det var en, där fanns en påve eller där fanns en bättre, klokare församling, men det var för att värna om hela kyrkans enhet, för att det inte skulle bli splittring. Man ville, eftersom Guds ord hade utgått från Jerusalem, så var det som i Jerusalem som centrum fanns. Det var navet för den kristna kyrkan på den här tiden. Och därför så beslöt man att nu måste vi få det här löst. Då sände man alltså delegater för att fara till Jerusalem. I Jerusalem var Jakob den ledande vid den här tiden, Jesus bror. Han var äldste och man kan säga att han var biskop i Jerusalem. Församlingen utrustade dem för resan och de for genom Fenicien och Samarien. Där berättade de om hedningarnas omvändelse och det väckte stor glädje bland alla bröderna. Det fanns alltså verksamma församlingar lite här och var. Man reste genom land, inte runt kusten, över med båt. Och överallt nästan så träffar man på kristna församlingar. De kristna hade ju spritts ut genom förföljelserna och de kom lite hit och dit. Var på många ställen runt om. Och så blev man glada när man hörde om att hedningarna hade omvänt sig och att hur den kristna kyrkan växte. Och det var inget problem för de här att man hörde att hedningarna hade tagit emot evangeliet och att de inte behövde omskäras. Problemet kom från fariseerna i Jerusalem. När de kom till Jerusalem togs de emot av församlingen och av apostlarna och de äldste. Och de berättade om allt vad Gud hade gjort med dem. Några från fariseernas parti hade kommit i tro. Och de steg nu fram och sa att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag. Ja, först tas de då emot av församlingen. Det kan noteras att hela församlingen var emot. Det står inte att de togs emot av Jakob, Petrus och så vidare, utan av församlingen. Så de presenterar sig eller kom och berätta för hela församlingen och av apostlarna och de äldste. Och här nämner de inte problemet som de kommer dit för. Det står inte heller där att judaisterna kom emot dem och gjorde någonting, var arga eller sa att nu ska vi göra upp. Utan de hörs inte av där vid det här första skedet. Men sen kommer det några av fariseernas parti som hade kommit i tro. De var alltså kristna. Messianska judar kunde vi säga. Även om det var såna messianska, det finns många sorter idag av dem. Det var såna messianska judar som krävde att man ska hålla Mose lag. Kanske ett steg längre än det som man kallar messianska judar. Jag vet inte så noga. Och de krävde då att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag. Det här är allvarliga saker. Här nämns nu inte vilka de här apostlarna och de äldste var. Men vi får senare se att det av apostlarna var Petrus med där. Och sen var Jakob som kommer att uttala sig. Och notera då alltså att Titus som nämns i Lukas i Galaterbrevet 2 inte nämns med namn någonstans här. I Galaterbrevet 2 nämns också Johannes vid sidan av Petrus. Ifall vi då ska utgå ifrån att det är samma möte. Och det stor det nog vara den mest omfattade och som förefaller mest sannolik också för mig, fast jag ska säga att jag är någon expert. Man kan väl säga också att det kan ju tänkas att man hade ett internt möte, det som ses i vers 4, att det togs emot av församlingen av apostlarna och de äldste, och att apostlarna och de äldste då först hade överläggning med Petrus, och det var det där enskilda mötet innan det blev då det här allmänna. Men så går vi då vidare till vers 6. Apostlarna och de äldste samlades då för att behandla frågan. Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sa till dem: bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem, lika väl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, och sedan han genom tron hade renat deras hjärta. Varför vill ni då fresta Gud och på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära? Nej, vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Det här är ett viktigt uttalande. Det är en allvarlig fråga. Om det är så att fariseerna nu skulle få rätt här, så skulle det slå sönder hela basen för den kristna tron. Det är apostlarna och de äldste som samlades. Det står sen om församlingen också i vers 22. Nå, vi vet inte om de samlades då separat, och det verkar ju efter att det står en lång överläggning som om de skulle ägna eventuellt flera dagar åt den här frågan. Och då är det väl rimligt att inte hela församlingen deltog, utan det är då de ledarna. Det är ett prästmöte det här ungefär. Det är kanske det mest sannolika, även om vi inte kan utesluta att det fanns andra med där också, eftersom de var med åtminstone i ett senare skede. Petrus, ja, det kan vi ju säga här att åtminstone så mycket kan man säga om deltagandet av den andra församlingen. De deltog inte med aktiva insatser. Det var uttryckligen Petrus och de äldste, eller Petrus, genom Jakob, som var de starka här. Även om det var säkert så att många uttalade sig. Det här var inte en sån fråga som var lämplig att rösta om. Utan när det gäller lärofrågor, då är det bara en sak att göra. Det är att gå till skriften. Det är att gå till uppenbarelsen. Nu hade ju Gud också gett sin särskilda uppenbarelse åt apostlarna. Petrus framförallt, i Cornelius sammanhanget. Och den här uppenbarelsen, den måste stå över demokratiska överväganden. Det handlar inte heller om att det är en diktatur här. Det är inte en påve som man kunde kanske tänka sig att Petrus skulle kunna vara här, som uttalar sig och bestämmer hur det ska vara. Det ser vi sen här. Och också det var en lång överläggning. Men det är lite annorlunda idag. Naturligtvis med den romersk-katolska kyrkan så är det ju så att det finns diktat högst uppifrån som gäller överallt annat. Påven naturligtvis och kyrkomötenas beslut, traditionen, står över skriften och uppenbarelsen. Men vi har också en liten snedvridning i det här fallet, i de demokratiska organen som folkkyrkorna väljer. När man väljer kyrkomöte så då är lekmännen i majoritet. Det heter i Finlands kyrkas kyrkolag att teologernas, alltså biskopar och präster, deras antal får inte överstiga en tredjedel eller hälften av lekmännens antal. Jag tror att det formuleras så. Och åtminstone ungefär den proportionen. Lekmännen är alltså 2/3 och prästerna, prästombuden, en tredjedel. I Sverige är det ännu värre, för där har biskoparna ingen rösträtt i kyrkomöte. Minst nu vad jag har hört tidigare, nu vet jag inte, kan jag inte gå i god för om det har ändrat på det här området. Men biskoparna som är satta till övervakare över läran har inte ens rösträtt när det gäller att ta ställning i kyrkans viktigaste frågor. Då har det nog gått allvarligt snett. För det är nog ändå en grundlig rannsakan av skriften som ska vara grund för att slå fast läran. Det är inte frågan om tyckande. Och vem är det som har de bästa förutsättningarna att grundligt studera skriften? Jo, det är de som har blivit avdelade på heltid eller åtminstone har ett stort uppdrag att på församlingens vägnar tränga in i skriften och analysera, lyssna till vad Gud undervisar. Det är de som har möjligheten att verkligen lägga fram den lära som ska gälla i församlingen. Så det har nog gått rejält snett när det majoriteten är lekmän. Sen är det en annan sak när det gäller ordningsfrågor. Och det finns ju mycket jordiska frågor också att avgöra inom församlingar och kyrka. Och där behöver man allas sakkunskap. Det är inte alls sagt att det är prästerna som vet bäst där. Tvärtom, ofta. Nu har man alltså en lång överläggning och så träder Petrus fram. Säkerligen var det så att de här judaisterna flitigt deltog i förhandlingarna. Och de har blivit överbevisade. Petrus reser sig, står det uttryckligen. Han sammanfattar och det som han tidigare har upplevt och varit med om. Och tar med kraft avstånd från judaisternas krav. Avgörandet kommer då Petrus hänvisar till händelserna kring Cornelius. För länge sedan. Jo, det här är väl ett tiotal år sedan, de här händelserna. Så det har gått en god tid. Paulus och Barnabas har ju redan berättat om hur de mötte hedningarna och hur de tog emot evangeliet och hur de kunde förkunna evangelium för dem utan att ställa krav på omskärelse. Petrus hade också sänt Barnabas till Antiochia enligt 11 kapitlet med sitt fulla stöd. Barnabas gladdes när han hörde vad Petrus hade hört hur det gick till i Antiochia, hur hedningar vanns för tron. Petrus var ändå inte mötesordförande, men han gjorde en mycket mäktig insats här. Han är den ledande bland apostlarna fortfarande. Guds vittnesbörd hade varit mycket tydligt. Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den helige ande åt dem lika väl som åt oss. Guds vittnesbörd hade varit så tydligt i kapitel 10, det som Petrus upplevde när han fick höra rösten och så duken från himlen, att det inte kunde motsägas. Och det är alltså samma vittnesbörd åt hedningarna också genom att den helige ande föll på dem. Lika väl som det hade fallit på dem på den första tiden, som Petrus då också berättade om i Apostlagärningarna 11. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem. Sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Renat är ett viktigt ord här, därför att judarna, de menar ju att hedningarna var orena. Hur skulle orena människor kunna tas in i Guds rena församling? Ja, det är ju samma fråga som Petrus stod inför. Hur skulle han kunna äta någonting från orena djur? Han som aldrig har ätit något orent. Gud gjorde ingen skillnad. Han renade deras hjärtan genom tron. När de trodde på frälsningsbudskapet var de lika rena som de judar, apostlarna och de andra judarna som före dem hade tagit emot evangeliet. Det fanns ingen skillnad på dem. Därför att rent hjärta, det får man bara genom att det övertäcks med Kristi rättfärdighet. Och när skulden tas bort med blodet på korset, finns inget annat reningsmedel. Men det reningsmedlet har getts lika mycket åt hedningarna som åt judarna. Det är det som Petrus nu inkärpar här. De har blivit renade av Gud själv. Då frågar han varför ni vill fresta Gud. Det är ett starkt uttryck det här. Han riktar sig direkt till judaisterna nu här. Ni som kommer med ytterligare krav, varför vill ni fresta Gud? Gud har ju visat det så tydligt att det inte krävs någonting till. Det krävs ingen omkärelse. Det krävs inte att man ska hålla de yttre lagparagraferna. Mose hade lagt på dem ett ok. Det är nu en bild det här som väldigt tydligt åskådliggör liksom den här verkligheten. Ett ok kan man ju använda ensam som man lägger över axlarna för att till exempel bära vattenhinkar, som väl var ganska vanligt, och som då tynger på axlarna. Eller så kan det läggas mellan oxar eller andra dragdjur så att det, liksom de kan dra gemensamt med gemensamma krafter. Om vi nu tänker på det här att det här oket läggs på axlarna, så det ok som Mose la på deras axlar var så tungt att ingen enda av dem har klarat av att bära det. När Israels folk stod inför Sinai berg och Mose förelade dem lagen, då sa de: allt vad Gud har talat vill vi göra och lyda. Stolt. Det ska vi göra. Det klarar jag. Och hur gick det? Det gick inte många dagar, många veckor, så gjorde de sig en guldkalv med Aron i spetsen. Och mycket annat. Knota och klaga. Synda mot Gud. De kunde inte hålla den här lagen. Den här lagen som Mose hade gett dem, det var nu en sådan lag som judaisterna ville och krävde att också hedningarna skulle bära. De ville lägga samma ok på hedningarna som inte ens de själva har kunnat bära. De inbillade sig kanske att de kunde bära det. De fariseerna trodde att de hade gjort allt, men i själva verket visa offren som dagligen måste upprepas i templet, och i synnerhet det stora offret på den stora försoningsdagen. De offren visar att de verkligen inte kunde bära det här oket. För om de skulle ha någon möjlighet att komma inför Gud, så måste de alltid komma med blod. Och blodet var förebilden av Jesus, Jesu blod. Så de hade inte klarat det, fastän de inbillade sig det. Så Petrus han säger det i klara ord det här: ni vill nu på lärjungarnas axlar lägga ett ok som varken våra fäder eller vi själva har kunnat bära. Men ni vill lägga det på deras axlar, dessa människor som vi nu predikar för. Alla de här bestämmelserna i Mose lag hade ju, de här ceremoniallagarna, det hade ju Jesus uppfyllt. Omkärelsen är uppfylld i dopet, eller fullbordas i dopet. Den rena och orena maten, genom Jesus hade det blivit adiafora, öppna fria frågor, som man kan leva efter eller låta bli. De här judiska kristna, de levde efter de här ceremonilagarna. Men det var frivilligt. Nu länge efter det här så var det inte längre påbud. Och det var därför så viktigt att ingen skulle kräva att hedningarna skulle tvingas leva efter den. De kunde också välja att låta bli, som vi senare ska se i det här. Vi ska lite tala om det här med Paulus och Petrus också, och hur Petrus var svag. Man kunde välja att hålla sig till de här bestämmelserna, men man skulle inte lägga samma krav på det, eller det kravet på de andra som ett krav, utan då var det någonting man gjorde frivilligt. Och så har vi den här kulmen. Vi tror att vi på samma sätt som det blir frälsta genom Herren Jesu nåd. Där finns enda frälsningen. Inga lagbestämmelser kan ge frälsning. Också i Gamla testamentet var det frälsningen som förebildades genom offren i templet. Det var det som var frälsningen. Det var inte laguppfyllelsen i sig. Den enda frälsningsvägen är Guds nåd i Jesus Kristus. Denna Guds nåd stryker ut våra skulder utan minsta insats från oss. För om det skulle vara någon insats från oss så är det inte längre nåd. Då teg alla församlade, vi fortsätter läsningen från vers 12. Då teg alla de församlade och man lyssnade på Barnabas och Paulus som berättade om hur stora tecken och under Gud hade utfört genom dem bland hedningarna. Petrus tystade ner all kritik. Judaisterna kunde inte längre säga någonting. Och så fortsätter Barnabas och Paulus ännu. De hade ju redan tidigare berättat om vad som hade skett. Men nu får de igen understryka. Det som Petrus såklart har tagit fram, för det var ju där det började. När Petrus hade fått sin uppenbarelse i Caesarea. Eller i Joppe och for till Caesarea. Och det här, det blev nu då ett vittnesbörd nummer två. Vi vet ju att var sak ska avgöras genom två eller tre vittnens utsago. Petrus stiger upp, ett starkt vittne, första vittnet. Så kommer Paulus och Barnabas, vittnena nummer två och tre. Och de understryker då att det var Gud som hade vittnat. Det var Gud som hade utfört de här stora tecknen. Och han vittnade därmed om att hedningarna har samma rätt. När de hade slutat tala, sa Jakob. Ja, nu är det Jakob som träder fram och han är då tydligen ordförande för den här överläggningen. Och lägger det fram, vi kunde säga, nu har man kommit så långt att man har ett förslag som ska preciseras inför mötet för att ta ställning till. Vi brukar ju också på våra sammanträden. Och i synnerhet när det är större sammanhang, riksdag och kyrkomöte och fullmäktige och såna här möten. Så då kommer förslag i diskussionen, eller det kan också naturligtvis läggas fram från en styrelse. Här under diskussionen så hade Petrus nu lagt fram ett förslag. Han understöddes av Paulus och Barnabas. Det räcker till för att det ska läggas fram en omröstningsproposition. Ordförande, mötesordförande Jakob framlägger här nu med tydliga ord vad han föreslår att mötet ska ta ställning till. Så han kommer presiderar och lägger fram motsvarande procedur som vi fortfarande har i vår sammanträdesordning. Jo, han säger, bröder, hör på mig. Simon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det heter: därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. Det som är känt från evighet. Där kan vi pausa. Jakob använder Petrus hebreiska namn här. Simon eller Simeon. Och hänvisar utan förbehåll till att det är Guds plan att han vill nu ha detta folk som han har vunnit åt sig, åt sitt namn bland hedningarna. Och det är en intressant ordalydelse det här också. Han har vunnit ett folk åt sitt namn. När han vinner ett folk åt sitt namn så blir det hans egna. Han känner dem, det är hans. Och det är ett folk som han har vunnit, han har sett till, han har utvalt dem. De är utvalda för en världens grund var lagd. De hör alltså till samma utkårade släkte som judarna. Men det gäller inte alla hedningar, utan det gäller dem som han har utvalt. Han har sett till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Inte alla hedningar, inte alla judar heller. Utan dem som han har känt. Så många som var beskärda att få evigt liv, som det hette lite tidigare. Och så hänvisar han till profeternas ord, det vill säga Amos. Amos 9 är det här stället hämtat från. Finns ju en not i folkbibeln åtminstone till det där. Vi börjar inte gå igenom det här nu, men vi kan notera om ni slår upp det. Så kommer ni att se att ordalydelsen stämmer inte riktigt med det som Amos skriver. Det är samma förhållande här som det har varit i många andra citat tidigare. Man citerar här från Septuagintan, den grekiska översättningen, och den har inte tillgång till exakt samma hebreiska text som vi har tillgång till idag, utan den avviker i viss utsträckning på några ställen. Det är möjligt att hela den här överläggningen gick på grekiska. Det är inte alls säkert att de talar arameiska vid det här tillfället, utan att de gick på grekiska. Och därför var det ju naturligt då att Jakob också citerade Septuaginta. Det var inte den hebreiska bibeln han citerade. För då skulle han nog återgetts lite annorlunda här. Amos skriver, på den dagen ska jag vända tillbaka. Och Jakob citerade och tolkar samtidigt och säger därefter. Det finns en viss liksom tolkning av det här i Jakobs ord. Nu har det hänt. På den dagen så är ett uttryck för att avse den dag när Messias träder fram och upprättar sitt rike. Då sa profeterna på den dagen. Och det är det som har hänt. Så säger han att jag ska vända tillbaka, alltså Gud, ska vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Det var ju hans fallna kungarike. Inte var det templet i första hand, utan det var kungariket. Hans folk som ett eget folk. Jakob ger nu det här en uttolkning lite med lite annorlunda ord eller lite avvikelse. Men vi har också i svenska översättningen, svenska folkbibelns översättning, fyra ord som anknyter till ett grekiskt ord som vi också kanske känner till från sammansättningar, ana. Det finns fyra gånger här i någon form, olika former. Jag ska vända tillbaka, återbygga upp eller återuppbygga. Och det är två gånger. Dess ruiner ska jag bygga upp och sen upprätta den igen. Återupprätta. Ana finns bland annat, om ni har hört ordet anabaptist, som finns i reformationsskrifter, som betyder vederdöpare, om man säger det med ett ord som har fått en lite ful klang på svenska, åtminstone bland baptisterna. Men anabaptister så använder man ofta just för att ana betyder åter och är grekiskt ord. Återdöpa. Eller vederdöpa, som det här, som man också använder med ett gammalt svenskt ord. Fyra gånger som det restaureras, restaureras, restaureras. Det avfälliga Israel ska restaureras. Och hur? Jo, det ska restaureras för att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar. Det restaureras på det sättet som Paulus också skriver i Romarbrevets 11 kapitel. När grenar bröts bort från det äkta olivträdet, de som inte trodde, då ska nya grenar ympas in. Grenar som består av hedningar, som ympas in och blir likvärdiga med de äkta grenarna i samma olivträd. Det vill säga det samma gudsfolket som har funnits, det utvidgas, restaureras, återskapas, återuppbyggs. Så det är intressant att Jakob just hänvisar till det ord som tar så kraftigt fram det här med restaureringen som just Amos gör. Sen ska vi ännu säga en sak om det. Jo, det här alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts, det är också en sak som anknyter till det där som står i vers 14, att han vann ett folk åt sitt namn. När Gud nämner sitt namn över någon så betyder det att den personen har han valt till sig. Han har tagit den personen åt sig, utsett, utkårat. Den sista satsen, det som är känt från evighet, det finns inte i Amos. Och därför menar en del att det här måste vara Jakobs egen utsaga. Att det är inte citat, utan det här är Jakobs utsaga, fastän den här är skriven som citat. från Amos. Det finns några handskrifter som innehåller den där. Men det finns inte i hebreiskan. Och den är, det är alltså senare textvarianter. Så det är därför som bland annat Lenski anser att det här är Jakobs ord som sen då har hamnat med i den där texten. Och det understryker att det här måste ske för att det här har varit känt från evighet. Det är Guds ord från evighet och hans vilja som nu ska bli verklighet. Sen ska vi ta hans konklusion. Därför anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud, utan endast skriva till dem att de ska avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod. Ty Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare i alla städer, då han föreläses i synagogorna varje sabbat. De hedningar som vänder sig till Gud är ju egentligen inte hedningar längre. Det är ju kristna bröder. Varför ska vi göra det svårt för dem? Varför ska vi ställa till besvär för dem? De ska väl inte få andra svårigheter än vad vi har. Vi är ju samma folk. Vi är samma familj, Guds familj. De har kommit nära, som Paulus skriver i Efesierbrevet 2. Vi som var fjärran, vi var långt borta. Men vi har nu kommit nära genom Jesus. Så är det med hedningarna. Vi som var långt borta från Jerusalem, från judarna, från Guds gammaltestamentliga folk. Vi har fått komma lika nära. Det här är också ett uttryck som i gamla testamentet används för prästerna. Det var bara prästerna som fick träda fram inför Herren. De fick komma nära Herren. I Nya testamentet får alla kristna träda fram inför Herren. Alla har kommit nära. Där kan vi, det kan vi se från det uttrycket som finns i Efesierbrevet 2. Jakob kompromissar alltså inte med judaisterna. För i så fall att han skulle ha kompromissat så skulle judaisterna ha fått fram någonting som måste påläggas hedningarna att göra. Nej, ingenting. Vi ska inte göra det svårt. Vi är precis i samma ställning. Men så kommer sen fortsättningen. Endast skriva till dem. Det står inte att det finns några punkter likväl som de måste förehållas, som de måste göra. Det ska inte tolkas på det sättet det här, utan det här är det är broderliga råd, och det förstår vi av sammanhanget. Det är inte en ny lag. Sammanhanget, vers 21, säger tydligt varför. Ty Mose har i tidigare släktled haft sina förkunnare i alla städer, då han föreläses i synagogorna varje sabbat. De här hedningarna, så de befinner sig nu i en skärningspunkt mellan ren hedendom och judarna. Och det här ska vi nu se på lite punkt för punkt, vad de här frågorna är. Det finns en sak som vi måste säga att det är inte frågan om. Det finns någonting som inom judendomen kallas de noakidiska lagarna. De noakidiska lagarna kommer från Noa, från de första kapitlen i första Mosebok, det som fanns före Noas tid. Och då har man kristalliserat fram 7 bud från den tiden, som man då menar att det är universella för alla folk. Moselag, som då har 10 bud, är då en specialisering för Israels folk. Men de här noakidiska lagarna, så det var 7. Och det hittar man ibland lite märkligt. Det första är hedelse av Guds namn. Och det är i första Mosebok 3. Jag ska bara kort antyda det här. Första Mosebok 3, där ormen kommer och säger: har Gud verkligen sagt? Det här budet säger att man får inte missbruka Guds namn. Det är ungefär motsvarigheten till det. Och sen det andra är avgudadyrkan, och där tar man fasta på femte versen där djävulen säger att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Man får inte dyrka någonting som är skapat, och nu ska människan börja dyrka det skapade. Det tredje är stöld, och då säger man att det var stöld när kvinnan tog av äpplet som hon inte, eller frukten, det står inte äpple. Kvinnan tog av frukten som hon inte hade rätt att ta, då var det stöld. Och det fjärde är mord, och då var det ju Kain och Abel naturligtvis. Och det femte är sexuellt omoraliska förbindelser. Då hänvisar man till sjätte kapitlet där människorna, Guds söner, tog till hustrur alla dem som de fann behag i. Det var alltså orätta förbindelser som man då menar att Gud hade förbjudit. Och det sjätte är orätta domar, och det finns också i femte versen i sjätte kapitlet. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt valt genom onda. Det var orätta domar som människorna fällde. Och det sjunde och sista, det är att man inte fick äta av levande djur, som står i nionde kapitlet. Och det är det som är också här nu kommer speciellt fram. I det nionde kapitlet i första Mosebok står det så här: allt som rör sig och har liv ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Men kött som har sin själ i sig, nämligen sitt blod, ska ni inte äta. Det här upprepas också i tredje Moseboken. Men vi tar det sen. Vi ska ta först det där det som har orenats genom avgudadyrkan. Säga lite mer om det. Det handlar ju inte här om att man säger till hedningarna, ni får inte längre dyrka avgudar. För alla kristna visste det att det finns bara en gud. Man ska inte ha flera gudar. Där i det avseende följer vi Mose lag. Här handlar det om risken att råka ut för frestelser i samband med offermåltider. Där har vi ett kapitel i första Korintierbrevet som målar ut den här situationen i Korint väldigt bra. Första Korintierbrevets åttonde kapitel. Det handlar om att äta kött. Har kristna rätt att äta kött som har offrats åt avgudar? Det här var ett stort problem för de första hedna kristna. För man samlades till måltider, och det vanliga var att man då åt sådant kött som hade varit i hedna tempel och offrats till avgudar. Och det var inte i sig synd att äta sådant kött. Det säger ju Paulus, allt som säljs i köttboden ska ni få äta. Men han sa också, allt är mig lovligt, ja men allt är inte nyttigt. Och med det menar han, och som han också inkärper just i första Korintierbrevets åttonde kapitel, att vi ska visa hänsyn mot dem som riskerar att ta anstöt av det ni gör. Det är alltså inte fel att äta kött från avgudaoffer, men om det är en svag broder som tror att det är fel, då ska ni låta bli. Han behöver undervisas. Så att han blir fri i sitt samvete och vet att för en kristen är allt fritt, allt är lovligt. Men är det så att jag kan bli till anstöt åt någon broder? Jag kan vålla skada genom att min broder går förlorad på grund av vad jag gör. Då ska jag låta bli att göra det. Det här är den kristna friheten som samtidigt innebär att vi är slavar under våra medmänniskor på ett riktigt sätt om man tänker det så. Nämligen så att kärleken till våra medmänniskor dikterar vad vi ska göra. Vi har inte rätt att själviskt bestämma vad vi gör. Utan vi måste alltid också fråga, hur påverkar det, hur inverkar det på min medmänniska? Vi är bundna på det sättet. Men inte så att det i sig själv är syndigt. För de svaga var det farligt, alltså om de såg kristna delta i sådana måltider. Och det här gör att det är bäst att låta bli. Det är bäst att vara borta från sådana måltider. För att inte riskera att smittas av de här frestelserna och bli anstöt. Därför säger Jakob att skriv till dem att de ska avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan. Kärningspunkten mellan hedendomen och kristendomen. Sen det andra, från otukt. Guds sjätte bud förbjuder naturligtvis all otukt. Bakgrunden till det här att otukt tas med här, Det, här handlar det alltså inte om att otukt, det är någonting som vi egentligen är fritt för oss, men som vi bara liksom kan kolla om det är till anstöt för någon. Och då säger man ofta idag också att vad har andra att bry sig om det som jag gör? Eller det som vi gör, som ingen annan tar skada av? Då skulle det i så fall vara någonting som är fritt. Men då måste vi komma ihåg vilket sammanhang det här är. Paulus skriver om det här i 1 Korintierbrevet 6. Och det skriver han till Korint alltså. Och då ska vi veta att i Korint så var det hur hederligt och rejält som helst, till och med i goda familjer, bland ståndsmänniskor, att man gick till templet och offrade och samtidigt bedrev otukt med prostituerade i templet. Det här är bakgrunden till det här. Alltså det var en sådan sedvänja att det var en självklarhet att också hedervärda samhällsmedborgare fritt och öppet, godkänt av alla, gick till tempeltärnorna, tempelprostituerade, i samband med offer i templet. Hur skulle de kristna hantera det här? Det var inte lätt. Det här är alltså någonting som de hedna kristna behöver en särskild inskärpning av. Att tänk på att er kropp är den heliga andes tempel, som Paulus skriver i 1 Korintierbrevet 6. Den som håller sig till en köka, han blir en kropp med henne. Fly bort från otukten. Och det här skriver då Paulus mycket efter och länge efteråt, men det förklarar det här, vad det är som Jakob här framställer. Och sen från köttet av förkvävda djur och från blod. Det här båda kan vi tänka på tillsammans. Vi ska hänvisa till tredje Mosebok 17. Jag slår upp det och läser det, och ni kan notera det om ni vill, och hinner ni slå upp det så varsågod. Tredje Mosebok 17 från vers 10. Om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem förtär något blod, ska jag vända mitt ansikte mot den som äter blodet och utrota honom ur hans folk. Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Därför säger jag till Israels barn, ingen av er ska förtära blod. Främlingen som bor bland er ska inte heller förtära blod. Och sen ännu lite till. Om någon av Israels barn eller av främlingarna som bor bland dem fäller ett villebråd av fyrfotad djur eller en fågel av det slag som får ätas, ska han låta blodet rinna ut och täcka över det med jord. Ty varje kropps liv är dess blod. Därför säger jag till Israels barn, ni ska inte äta någon kropps blod, ty varje kropps liv är dess blod. Var och en som äter det ska utrotas, och var och en som äter ett självdött eller ihjälrivet djur, vare sig han är född i landet eller är främling, ska tvätta sina kläder och bada sig i vatten och vara oren ända till kvällen. Då blir han ren. Det är alltså mycket stränga bestämmelser med det här att man får inte äta något sådant som blodet har blivit kvar i, sådant kött. Det här upprepas i femte Moseboken 12. Det här är ju nu ceremoniallagar. Behöver kristna iaktta sådant? Det finns då sådana som säger att en kristen idag ska naturligtvis iaktta det här eftersom det står i Apostlagärningarna 15. Då ska man göra efter det. Men vi kan igen påminna oss här att det var inte frågan om att införa några av bestämmelserna i Mose lag och ytterligare ge påbud åt hedningarna. För i så fall så hade man blivit tvungna att följa allt. Judarna, de var helt invanda med det här. De åt kosher. Självklart för dem. Det var liksom en naturlig sak, och det ledde inte till något problem i deras fall. Men när hedningarna inte brukar göra så och börjar fråga om de måste göra likadant, då kommer problemet. Därför så rekommenderar Jakob då att också hedningarna håller sig borta från det här, så att de kan komma över den här problematiken med att leva i denna svåra kärningspunkt, där judarna hade samvetsproblem och där det var svårt för dem att se hur andra åt sådant kött. judarna hade en inbyggd, djupt inrotad motvilja mot sådant som innehöll blod. Och det handlar alltså här om att visa hänsyn till de judekristna från hedningarnas sida. Det var inte judakristna som här nu ska visa hänsyn till hedningarna, utan hedningarna ska tänka på hur svårt det här är för judarna att leva i en sådan blandad miljö. Nu behövs det här en övergångstid. Det handlar om omsorg om svaga bröder. Det är förklaringen till det här. Och det visas då ytterligare av just den här avslutningen. Att hade han hänvisat till Mose. En kärleksfull omtanke om kristna som här nu befinner sig i en svår, mycket svår brytning mellan hedendom och judendom. De som har lärt sig att avsky sådana här saker som blod från förkvävda djur, de hade stora problem med att se på hedningarna, hur de åt. Och hedningarna fann det helt naturligt och behövde visa respekt, hänsyn till dem som inte hade lärt sig. Det handlar inte om en kompromiss i läran. Läran kompromissar aldrig. Och det ser vi ju alldeles tydligt av Galaterbrevet, där Paulus tar upp just sådana frågor och inskärper. Den som börjar hålla sig till Mose lag och gör en sak, han ska göra allt. Då har han ingen del i Kristus. Då ska han själv bli rättfärdig. Det handlar inte heller om att man nu ville försöka ställa sig väl med judarna i synagogorna. För det blev ju utdrivna därifrån. Det blev ju, judarna blev ju rasande. De kristna fick hålla till på andra ställen. Det var inte det. Det handlar om att i tidigare släktled så hade man blivit van med sådant som nu hade förändrats. Ja, längre än så har vi inte idag. Vi har kvar brevet som nu ska skrivas sen också. Men det är ju ganska mycket liknande saker. Så det blir lite kortare innan vi sen nästa gång också kommer in på Paulus andra missionsresa. Vi får avsluta med det här. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.